Ja, vad ska vi prata om idag? Vi är ju inne i en serie. Och Lasse skulle ju predika om kyrkan i staden förra söndagen. Och så kunde han ju inte det eftersom han blev sjuk. Och jag skulle prata om glädje i staden, så skulle vara en fortsättning på hans. Och då får vi på något sätt slå ihop det till kyrkan i staden och glädje i staden. Så fantasifullt. Vi får se om vi får ihop det, om det makes sense. Jag vet inte, men jag hoppas att Herren vill säga någonting till oss idag. Bibelordet som vi fick lyssna till från Jeremia, det kommer här också. Vi kan bläddra förbi det. Det är i tre bilder. Så. För jag vill börja med att prata lite om den här tiden som vi lever i. Och då tänker någon, nej, jag orkar inte höra mer. Jag har hört så mycket om detta. Och vi har ju hört om det på nyheterna. Och någonstans har man ju vetat att det finns där ute. Men det är ju först den här veckan som det någonstans, i alla fall för mig, har påverkat min vardag. I fredags ringde förskolan och min lilla Doris är inte speciellt dålig, men har lite sådär glansigt under näsan som barn ju har den här tiden. Och då är restriktionerna sådana att då får man inte vara på förskola. Så då fick vi åka och hämta henne. Så har det ju också så att i vår second hand butik så har vi fått fundera på hur vad vi ska göra och vilka restriktioner vi ska hålla. Och vi hade ju sett att detta har redan påverkat siffrorna under de senaste försäljningstillfällena. Vi ser att det har gått ner betydligt för folk stannar hemma. Och då beslutade vi i fredags efter att vi har fått lite råd från PMU att vi skulle råda våra volontärer, våra seniorer som är med och hjälper till, att stanna hemma för att inte möta. Vi vet inte vad kunderna har som möter. Så har vi gjort vår del av det. Och så bestämde vi också att vi skulle stänga kaféet tills vidare. Och jag var lite nervös över det här, ska jag säga. Det blev mitt uppgift att ringa runt till flera. Och jag var rädd att man skulle kanske ta illa vid sig eller ifrågasätta eller sådär. Men efter några samtal så kände jag mig väldigt uppmuntrad. För när jag ringde så fick jag höra, tack för att ni har tänkt på detta. Tack för att vi inte behöver bekymra oss. Vad skönt att ni funderar på det. Och fick väldigt mycket uppmuntran och tack tillbaka. Så det var inte alls så svårt att ringa runt de där. Och det känns väldigt fint att det tas på det sättet. Att vi värnar om varandra. Och vi försöker göra det som vi kan göra för att göra det bästa i den här situationen. Sen var jag också lite nervös inför att vi skulle ha öppet imorgon då. Vi kommer inte vara så många, hur många kunder kommer komma och det där. Men vi var en liten skara, jag tänkte att vi skulle vara 5 stycken, men så dök det upp. Benjamin dök upp och ställde sig vid kassan. Sen dök Matilda och Alex upp och hjälpte till, helt ypperligt. Och så var vi 5 stycken som vi hade visst innan, så att det gick jättebra. Och jag var riktigt glad när jag kom hem. Kundantalet, jag tippar att det är ungefär hälften vad vi brukar ha. Kassan blev ungefär hälften vad vi brukar vara. Och det är jag väldigt nöjd med, för jag trodde det kunde bli ännu värre. Så vi fortsätter och tar dag för dag som det kommer lite. Jag tänkte ni kanske bara var lite intresserade hur vi tänker på second hand, och jag vill dela det med er. Och så vill jag tacka för uppmuntran att fortsätta. Och det här påverkar ju inte bara vår butik, utan det påverkar ju handeln i hela landet, så att det är inte så konstigt det som vi har gjort. Men är det så här att du känner att du inte tillhör riskgruppen, du känner dig pigg och frisk och tänker att ja, men jag kanske kan hoppa in lite nu den här tiden när det är på det här viset, så säg till mig. Vi hjälps åt helt enkelt. Det är så vi känner. Vi hjälps åt. Vi som är anställda lägger om våra arbetstider lite. Och vi gör vad vi kan för att liksom få ihop det här. Man behöver inte ha förkunskaper eller så, utan man lär sig när man kommer. Och sen kände jag ju då den här veckan när jag skulle förbereda det här om staden. Att vi skulle prata om staden. Men passar det en sån här söndag som är så speciell? Men, jo, det kan ju faktiskt göra det i den tiden vi lever nu. Att prata om det samhället som vi är i. Ja, så det blir kanske ett speciellt perspektiv. Men nu kör vi, tycker jag. Vi börjar prata om vår stad. Som kommer, ja, strax. Där, ni känner igen den. En gammal bild, det ser inte ut så riktigt nu på torget. Men fantastiskt. Hässleholm. Det är vår plats på jorden. En stad i nordöstra delen av Skåne. Man säger att i kommunen har vi ungefär 50 000 människor. Rätt så väl utspridda. I innerstaden cirka 19 500. Jag har hittat på, men det kanske fler som säger just det här fina att alla vägar bär till Hässleholm. Med tanke på järnvägsknuten som är väldigt viktig för vår stad. Hässleholm kanske inte är känd för den vackraste staden i sin arkitektur. Men den är belägen i och har väldigt mycket vacker natur runt omkring. Vi tänker på Hovdala, vi tänker på Hässleholmsgården. Och ännu mer runt om så är Hässleholm liksom lagt i en helt fantastisk miljö. Det här är vår stad. I den här texten från Jeremia som vi läste så handlar det om att be för en helt annan stad. För Babel. Och det här var ju en stad dit det judiska folket hade blivit ditvingat. Man var inte där, men det var ingen stad man kände någon kärlek för eller någon längtan till. Eller kände som sitt hem på något sätt. Utan dit hade man blivit förd i fångenskap. Och det här riket, Babel, höll på att äta upp alla riken runt omkring. Babel skulle till sist belägra och inta Jerusalem och bryta ner både muren och templet. Och där började en del då självutnämnda profeter att dyka upp med falska budskap om att ni ska inte bry er om den här platsen, ni ska snart tillbaka. Bryr inte om detta här och nu. Men det skulle dröja 70 år innan Gud skulle ta med sig folket från Babel och tillbaka till Israel. Och det är där i den här texten som den här kända versen är som vi citerar ofta. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Med det här hoppet framför sig så får folket då uppmaningen att söka stadens bästa. Att de finns där, de ska inte bara överleva, utan de ska bidra med någonting in i den här staden som egentligen som hade betett sig illa mot dem. Ett folk som hade betett sig illa mot dem, som hade fört dem i fångenskap. Mitt i sin förnedring skulle folket igen blomstra. Nu ska vi inte jämföra Babel med Hässleholm. Det känns inte helt schysst. Flesta av oss är här av egen frivilliga, eller hur? Och vi är inte liksom fångna här och det är inget folk här som vill oss illa eller sådär. Mig veteligen. Men ibland kan vi ha den här attityden kanske att vi ska snart, vi behöver inte bry oss om detta. Vi är vår lilla kyrka. Vi ska till vårt hemland, himmelen, eller hur vi nu funderar. Och jag tror inte riktigt det är så vi ska tänka. För där Guds folk är, där ska det ju blomstra. Där ska andra bli välsignade. Och vi ska liksom inte bygga fort eller för den delen kyrkomurar runt oss för att liksom på något sätt begränsa oss från det andra. Utan Guds folk påverkar det andra. Och behöver komma i kontakt med omgivningen. Och då har vi den här fantastiska bilden av att vara salt och ljus som kommer från Matteus 5. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser upp för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Både ljus och salt påverkar sin omgivning bara genom att finnas. Ljuset tränger undan mörkret. Och bara ett litet, det vet ni själv, i mörka tider när vi bara tänder ett litet stearinljus, så påverkar det ju något enormt det mörka rummet man befinner sig i. Saltet, det har flera egenskaper. Det används för konservering, som alltså ger föda en längre livslängd och stoppar förruttnelsen. Det ger smak. Det är ju individuellt det här med hur mycket salt man ska ha, eller hur? Vissa vill ju salta sönder nästan och vissa vill bara ha lite. Vissa kanske till och med inte vill ha någonting alls. Men ni vet det här varma frukostägget som är lite sådär, den gulan är lite sådär kletig i mitten. För mig ska det nästan vara lite rinnigt i mitten, men det är också eftersmak. Men om man inte tar det där lilla saltet på, så är det inte samma upplevelse. Saltet liksom förmerar den här smaken. Sen är det ju också så att salt används på våra vägar när det har blivit kallt, eller i spolarvätska så vi kan få bort isen från bilfönstret, eller vad heter det, bilrutan, så heter det. Och det är också en funktion som är väldigt bra i saltet, som också kan symbolisera församlingens funktion. Ett ljus som visar vägen och tränger undan mörkret. Och vi kan vara med och hindra samhällets förruttnelse. Vi kan liksom förmera det goda. Och vi kan vara med och smälta frusna hjärtan. Men Jesus, han varnar oss också. Sätt inte ljuset under skäppan. Men tänk om saltet förlorar sin sälta. Om det inte syns. Om det inte påverkar sin omgivning, så har saltet och ljuset ingen funktion. Om det är under skäppan eller om det inte liksom kommer i beröring. Salt behöver ju komma i beröring med andra saker. Salt i ett saltkar, det är fina. Vi har många sådana på second hand, by the way, om ni är intresserade. Men om det bara är kvar i det där saltkaret, så gör det ingen påverkan. Det behöver komma i kontakt med annat. I dessa tider finns det mycket oro och rädsla som råder. Och vi har ett ljus och hopp att förmedla. Det är en del av församlingens identitet att vara ett ljus och ett salt. Men sitter ljuset under skäppan, om saltet förlorar sin sälta, så har vi förlorat en del av vår identitet. Vad betyder det då att söka stadens bästa? Jo, men det handlar ju om att vara med och bidra till det goda i samhället. Och det gör vi ju såklart som församling i våra verksamheter och så. Men det finns ju också så att det är fantastiskt med politiskt engagemang. Det är fantastiskt med engagemang i idrottsföreningar och kulturlivet. Det kan handla om att starta företag till exempel, som gör det möjligt för människor att försörja sig. Och du är inte bara en del av den här församlingen för att du kommer till den här byggnaden och liksom umgås, att du deltar i gudstjänsten här. Utan det som vi gör, vi är ambassadörer för Guds rike. Låter lite högtravat kanske och läskigt. Men det är ju faktiskt så. Så om jag startar då ett företag, om vi ska hårdra det, så är det ju faktiskt för Guds rike det företaget är till. Det liksom gör jag utifrån mitt mandat som ambassadör för Guds rike. Då är det ju Guds församling som startar det här företaget. Och då får man kanske ett litet annat perspektiv på det. Hur det här ska skötas och ledas. Eller ett engagemang i idrottsföreningen. Jesus, han uppmanar oss till det. Och det här är någonting som man brukar kalla för missionella liv. Att allt det vi gör är till Herrens ära. Det är liksom inte uppdelat i att kyrklivet och vardagslivet. Utan allting vi gör är ju till Guds ära. Det behövs också flera politiker som vi var inne på. Fotbollstränare, lärare, pizzabagare eller vad det nu kan vara. Som är kristna, som finns i de sammanhangen där man finns. Och det gör vi alltså för Jesus. Och jag brukar citera Paulus, och jag vet att det här bibelordet blir bara ryckt ur sitt sammanhang, men jag tycker ändå att det säger någonting ifrån första Korinthierbrevet 10. Alltså, om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör det till Guds ära. Så något så enkelt och världsligt, eller vad vi ska säga, som att äta eller dricka. Nu handlar det ju om hur vi gör det värdigt utifrån olika företeelser som fanns på den tiden. Men jag tycker att det här ändå kan tala in i oss. Allt vi gör vi till Guds ära. Sen finns det en viktig sak som vi behöver nämna när vi pratar om vår stad. Och det är just det, att prata om vår stad. Men att prata gott om vår stad. Det finns tendenser, och jag är ibland skyldig att haka på, att man lite förlöjligar sig över Hässleholm. Det finns en del smeknamn som inte är allt för upphöjande. Det var faktiskt så här att när jag för 15 år sedan fick ett telefonsamtal från dåvarande pastor Magnus, då han undrade om jag ville komma hit och jobba med ungdomarna, så frågade jag, var ligger Hässleholm någonstans? Och han sa Skåne, och jag tänkte, Skåne har jag aldrig känt någon dragning till. Utan det var någonting, mina trakter förlöjligar man ju sig över Skåne och dialekten och liksom sådana saker, mina hemtrakter. Så jag tänkte, Skåne, det var konstigt liksom, det, jaha. Men sen med tiden så började jag känna, men jag vill nå till Hässleholm. Och så berättade jag det för min kompis. Och jag hade inte varit i staden ännu. Eller jo, jag kom på att jag hade bytt tåg här en gång. Det var järnvägsknuten vi var inne på. Så sa jag det till min kompis som hade varit här ett par gånger. Att ja, men jag känner nog, jag ska nog till Hässleholm. Då säger hon så här, du, känner du på riktigt en dragning till Hässleholm? Då måste det vara Gud i det. För det är den tråkigaste byhåla jag någonsin har varit i. Så sa hon. Och det får stå för henne. Men det är ju lite så som tugget går ibland när vi pratar om vår stad, och jag glider ibland med. Men Hässleholm lockar inte med sin fantastiska arkitektur, utan med sina fantastiska invånare, eller hur? Amen. Vi fick ett amen här från Thomas, vad härligt. Och jag tror att vi ska tala gott om vår stad. Och jag tror att vi ska lyfta fram det som är positivt och det som är vackert och bra. För jag är övertygad om att det gör någonting med oss också. När man talar illa, och det är också om man talar illa om någon annan person. Om jag talar illa om Alice, så tycker jag ju mer illa om henne. Men talar jag gott om henne, så påverkar det mina känslor att jag tycker om henne mer. Men så fungerar vi ju. Och det gäller samma vår stad. Så vi behöver be för vår stad. Som det står i Ordspråksboken 11:11. Genom de ärligas välsignelse upphöjs en stad. Genom de gudlösas mun rivs den ner. Ja, men det är klockrent just det som vi sa. När vi tänker fel och säger dumma saker så rivs den ner. Men genom att be och välsigna så upphöjs vår stad. Sen är det här med att leva i staden har jag skrivit. Men att leva i världen är ju så som det uttalas i Bibeln. Johannes 17. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom jag inte heller tillhör världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Det är en del av Jesus överste prästerliga förbön, där det handlar om att leva i världen, leva i staden. Vi är del av det här. Vi är inte en ö utifrån alla. Vi är del av detta. Konsekvensen då som vi kommer till. Stor glädje i staden. Och det uttrycket kommer från Apostlagärningarna 8. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for det ut med höga rop, och många lama och halta blev botade, och det blev stor glädje i staden. Där Guds rike går fram, där välsignas staden. Och Guds rikets konsekvenser är glädje. Det är alltså inte att det påverkar lite bra i ett hörn eller en liten positiv utveckling, utan i Samaria blev det en stor glädje, en känslomässig positivitet. Ett gensvar på att det här som hände, ja, det var inte något som man bara nickade till och tyckte, ja men det är okej. Utan det påverkade människors sinnesstämning. Glädjen kommer ur att människor får kontakt med den levande guden, möter honom och upplever honom. För det är ju så här, ibland när människor pratar om religion så upplevs det som ett ok som läggs på folk. Ett ok, ett tungt ok som blir svårt att bära. Någonting som trycker ner och förminskar. Jag vet att, eller jag har hört berättelsen om när man tog slavar från Afrika till Amerika. Så var man ganska tidig med att trycka på dem Bibeln liksom, och att lära dem det kristna budskapet. Kanske för att ännu mer hålla dem i schack och liksom begränsa dem på något sätt. Men det här blev ju inte deras ok, utan det här blev ju deras hopp. Och ut ur det så skapades ju den gospelmusiken som vi älskar, som finns idag. Med de här sångerna, hold on, håll i, kom igen, vi klarar detta. För vi lyfter våra blickar och ser mot molnet, eller mot målet som är himlen. Alla de här texterna som vi kan höra i ofta gamla sådana gospelsånger kommer ju utifrån det här hemska slaveriet och där de levde under. Det är något som var tänkt att vara ett ok. Det är ju inte det. Ja, är det någon som ser Gills varenda, det trevliga programmet på SVT? Ingen ser. Göran erkänner, han ser på det. Där är någon mer som ser. Men det är ett väldigt trevligt program. Jag kan rekommendera det. Olika gäster som kommer till Nashville träffar Jill Jonsson och pratar om country. Då gästas hon för ett par veckor sedan av en kille som heter Emil Svanängen, som har en frikyrklig uppväxt i Jönköpingstrakten, men själv inte alls har någon tro, påstår att han inte aldrig har haft någon tro. Men det blir ändå mycket snack dem emellan om tro, och jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på deras samtal, där Jill menar att hon har väldigt respekt för tro, men hon kan inte tro för att tron har bidragit med så mycket ont. Ett belägg som jag tycker är jättemärkligt överhuvudtaget, att man utgår ifrån hur människor hanterar saker och ting istället för att se vem Gud är. Men de kommer i ett samtal, och så säger Emil så här: men vi har ju icke heller pratat om skuld och förlåtelse. För det är ju någonting som uppstår i vuxen ålder, och ett behov av det. Och då är det klart att tänka att det där går ju nästan inte. Det går nästan inte att tänka sig. Och det är ju en fantastisk lösning med en tänkt Gud som tar på sig all skuld liksom. Det här uttrycker han. En som säger att han tror inte, men idén om tron är ju väldigt lockande. Det är ju här är han i samtalet med Jill. Och jag gillar hans uttryck, det är ju en fantastisk lösning på den skulden som vi har. Den behovet av förlåtelse som man har insett kanske i vuxen ålder att den finns där. Den här lösningen heter evangelium. Och rikets utspridning i staden här då, i Samaria, på Filippos resa, det visade sig i tecken av att orena andar lämnade och det var helande under. Och Guds kraft verksam till glädje och befrielse. Men vad vår stad verkligen behöver i dessa tider, det är ju budskapet om en Gud som förlåter och som tar din skuld. Det finns en fantastisk lösning. Det finns en Gud som inger hopp och fördriver rädsla. De här orden, var inte rädd. Det är någonting som återkommer i Bibeln hela tiden. Rädsla tror jag bygger murar, gränser, påverka, jag funderar på det här ordet. Vad finns det i rädsla som kan påverka oss positivt? Det enda jag kunde komma på möjligtvis är behovet av att söka skydd i en krissituation. Men annars så tror jag att rädsla bidrar med mer negativitet. Och tänk vad ängeln basunerar ut i julnatten till herdarna. Var inte rädd. Messias är här. Han vill bli folkets trygghet. Inte väggarna. Inte murarna. Det är inte tryggheten. Och i vår tid finns alltså den här tron på att religionen binder, förtrycker och skapar kiv människor emellan. Alltså något har ju gått riktigt snett i marknadsföringen av Guds rike. Jesus budskap är ett fridsbudskap. Paulus uppmuntrar oss till ständig glädje. Och i varken evangelierna i breven så finns det någonting som uppmanar till våld och bråk. Snarare tvärtom, sådant får inte finnas ibland er, säger Paulus. I Guds rike söker ingen äran. För den som vill vara stor ska betjäna andra. Vi tvättar trötta fötter. Vi har barnen som förebilder. Allting vänds upp och ner. Glädje. Glöm inte glädjen i vår tro. Den glädjen som bara blir större ju mer vi delar med oss av den. För vi har världens bästa budskap. Evangelium. Det glada budskapet. Och det bör inte stanna hos oss själva. Oj. Tänk efter nu i dessa tider. Du som har hälsan och möjligheten. På vilket sätt vill du sprida det här hoppet i den här tiden? Kanske hjälpa en äldre granne att handla. En som kanske inte vågar se ut i butikerna. Kanske ringa någon och ha ett uppmuntrande samtal. Jag vet inte vad det kan vara. Men det vet du, tänk extra just nu den här tiden. Hur kan jag sprida glädjen? Hur kan jag sprida hoppet? Nu när folk bunkrar konserver och toalettpapper. Vad kan jag göra för att på något sätt bidra med frid? Jag säger inte att det är fel att köpa konserver och toalettpapper. Ingen ska behöva känna sig utpekad. Men och om du inte tillhör riskgruppen så... Eller om du gör det, om du tillhör riskgruppen och känner att det är svårt att gå ut, be någon yngre människa i vår församling sticka och handla till dig. Eller hämta det där paketet på posten eller vad det kan vara. Vi hjälps åt, eller hur? I de här tiderna vi hjälps åt. Vi är Guds församling, vi är en stor familj. Och det alla kan göra, precis alla kan göra, det är att be. Och det gör vi ju nu i den här tiden vi lever i, de här 100 dagarna. Och det kan alla göra. Ingen har blivit ifråntagen den möjligheten. Och vi ska be idag. Pingst har rått oss att inte vara rädda, men att vi vara visa. Så vi kommer inte ha förbön på det sättet vi brukar med handpåläggning. Utan jag tycker att vi ska be i våra bänkar. Men att vi ber tillsammans och ropar till Gud för oss som individer, för vår församling, för vår stad och vårt land och vår värld. Och Daniel Alm har även skrivit en bön som låter så här. Gud, grip in. Lindra nöden hos virusdrabbade. Hela folken från farsoten av corona. Trösta dem som sörjer. Hjälp dina tjänare i vitt att hitta vaccin och hjälp oss att hålla ut i frid. Gud, grip in. Amen.